God morgon och välkomna till gudstjänst. Det var så roligt när på den här konferensen som jag var på nu, när man talade där så hamnade det alltid liksom en sån 4, 5, 6 mobiltelefoner framför den där, för att olika människor ville spela in för egen del liksom så där och göra någonting, så att, och sen ibland så var det någon som ringde och de hade liksom, de hade glömt att stänga av den och så att liksom, så ringde det. Så det var ju lite distraherande då kanske, men det gick bra. Andra Thessalonikerbrevet, första kapitlet. Och med början i vers 3. Där har vi det. Här vi ber att du välsigna de här tankarna i ditt dyra namn Jesus. Amen. Okej, andra Thessalonikerbrevets första kapitel med början i vers 3 ända fram till 12. Vi är alltså skyldiga att tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet, av er tro under de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig, han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger oss er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus Kristus kommer från himmelen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffa de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder Herren Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott, så ska det ske på den dagen. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Det första vi ser här, det är i verserna 3 till och med 6 ett ofrånkomligt lidande. Bibeln talar om att kristna lider och vi är kanske inte så förvånade över det, även då vi själva inte har upplevt så mycket av det här. Det kanske finns en form av lidande här också, men den är definitivt annorlunda än på många platser i världen. Och han talar om det här lidandet, men han säger också att vi är skyldiga att tacka Gud. Och vad han tackar dem för, eller vad han tackar honom för, det är att han ser att den här församlingen, de har växt i tro och i kärlek till varandra. Det finns alltid en anledning att tacka Gud. Vi tycker inte det. Vi tänker alltid att om omständigheterna skulle vara si eller så, då skulle vi ha ett skäl till att tacka Gud. Men Bibeln säger inte att vi väntar på att omständigheterna blir så som vi vill, utan att vi tackar Gud för de omständigheter vi har, därför att Gud har tillåtit dem. Och det är just i de omständigheterna som han vill förhärliga sig själv i och genom vårt liv. Sen det är vers 3 som han talar om detta. I vers 4 så säger han att han har insikt i deras lidanden. Han säger, jag vet vad ni har gått igenom. Jag vet de här prövningarna. Jag förstår det. Jag har medlidande med er. Och så vidare. Och så går han in på i vers 5 och 6. Och talar om att lidandet är ett bevis på Guds rättvisa dom. Att Gud ska döma den här världen. Och vi tänker många gånger liksom att, hur kan Gud tillåta den och den personen eller den och den regimen att begå så mycket ondska på ett eller annat sätt, och Men Bibeln säger att Gud tillåter det, men i det mått som han tillåter att någon lider, det är också det mått som han har lovat att kompensera oss för det här lidandet. Och i Romarbrevets 8 kapitel och den 17 versen så står det att det är lidande, eller 18 versen kanske, så står det att det lidande som vi går igenom här, det är inte ens värt att jämföras med den härlighet som ska uppenbaras på oss. Och jag gillar de här termerna, det är inte ens värt att jämföras. Det är liksom inte i samma kategori. När Gud kompenserar oss för något lidande, så är det inte så här liksom, du får dubbelt igen. Utan det handlar om miljontals eller miljardtals gånger. Det är en kompensation som vi inte ens kan förstå. Och det hjälper oss kanske i något mått att förstå de människor som verkligen lider och är förföljda på olika håll i världen. Men han säger att det är ett bevis på Guds rättvisa dom. Och rättvisa är någonting som vi vill ha, eller hur? Och vi blir alltid bedrövade när vi ser att rättvisa inte ges eller skipas. Men faktum är att rättvisa finns hos Gud. Han säger det liksom, var inte oroliga. Därför att en dag så kommer det att vara uppenbart att det här lidandet var inte förgäves. En dag kommer det att vara uppenbart att Gud visste om allt det här. Och att han hade tillåtit det i sin plan. Men att han också skulle kompensera och belöna de som fick gå igenom det. Och vi talar om rättvisa, som ibland så får vi rättvisa omedelbart. Det är det vi gillar bäst. Liksom, någonting händer och det blir uppenbarligen tillrättalagt direkt. Gud skipar rättvisa just där, just nu. Och vi säger bara, wow. Men ibland så är rättvisan uppskjuten. Alltså det dröjer ett tag innan vi ser att rättvisan kommer. Det kommer, kanske 10 år senare, kanske 20 år senare, så ser vi att Gud verkade i omständigheterna på ett sådant sätt att till slut så framkom det att vi hade, eller att det var på ett visst sätt. Men så finns det också slutgiltig rättvisa. Alltså det är en rättvisa som vi aldrig ser i den här världen. Det tycks aldrig bli tillrättalagt. Men Gud säger ändå att en dag så ska det bli i ordning ställt. Och i vers 6 där så ser vi hur vi kan säga att det finns en dag reserverad där Gud ska skipa rättvisa i världen, i skapelsen. Och vilken dag det ska bli. Liksom att ingen människa kan komma undan med några tankar eller uppsåt. Gud har allting hos sig. Han vet allting. Och sen i nästa, först var det ett ofrånkomligt lidande här i verserna 3 till och med 6. Nästa här i verserna 7-10 så ser vi, talar vi om en oväntad återkomst. En oväntad återkomst. Och då säger någon, betyder det att vi ska ha Gevalia hemma? För oväntat besök. Men en oväntad återkomst. Och det hjälper inte. Kan lika väl läsa upp och ner. Jag tänkte nämligen jag skulle försöka och se vad det står, men det gör det inte. Går inte. Är det någon som har en svensk bibel med stor text? Nej.
Jag kan förstå det.
Du kan förstå, ja. Ja. Vad har du för... Ja. Ja. Ja, men jag tror att jag behöver liksom hela tiden. Jag tror det handlar om ljuset nu, inte så mycket. Ja, okej. Okej. Ursäkta alla ni som lyssnar på internet här. Nej, det var nästan ännu mindre om jag ska vara ärlig. Faktum är att texten är tillräckligt stor, men det är för dåligt ljus. Nu börjar det hända någonting. Nej, men det här är helt okej. Den menar jag alltså. Ja. Okej. Så. Vers 7. Och ger åt er som blivit plågade lindring tillsammans med oss. Och det här ordet för att vara plågad här, det är i grekiskan slibo, som betyder att vara hårt trängd. Har ni varit på en plats någon gång när man är hårt trängd? Man är med väldigt många människor och de liksom tunnelbanan eller vad det nu kan vara. Och det är liksom människor runt omkring oss överallt och de tränger sig på. Och man känner liksom att man har ingen frihet att röra sig. Det är det han säger här. Vi är plågade, vi är hårt trängda. Och sen säger han, och detta sker när Herren Jesus kommer från himmelen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar. Och ordet för uppenbara här är apokalypsis, som betyder egentligen att lyfta av locket. Så det vill säga, en dag så kommer Gud att lyfta av locket. Han kommer att visa vem han är. Han kommer att skipa rättvisa. Han kommer att göra allt det som vi vill, det vi har längtat efter. Men han säger till dem i Thessaloniki att ni måste vänta lite grann. Den dagen är ännu inte här, men den kommer. Och sen står det så här i vers 8. Jag kommer dit. Jag har inte slutat tala, ni som lyssnar på internet. Det är helt hopplöst att se de här små siffrorna. Okej. Vers 8. I flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Jag ska sätta tummen där. Här har vi någonting intressant. Inte vill veta av Gud. Och det här står i presens particip. Jag är helt övertygad om att alla vet precis vad presens particip betyder. Men att presens particip, det betyder, eller det uttrycker upprepad och kontinuerlig handling. Det vill säga, det är alltså människor som kontinuerligt upprepat inte vill veta av Gud. Och vi säger alltid, tänk vad många människor det finns i den här världen som egentligen inte vet någonting om Gud. Och de har aldrig fått en chans att veta Gud, veta någonting om Gud. Men Bibeln säger faktiskt annorlunda. Bibeln säger att alla människor kan veta vad sanningen är. Det står i Romarbrevet 1 att det är uppenbart genom skapelsen. Och det står att man medvetet trycker ner den sanningen som finns om Gud. Det som går att veta, det som finns att veta om Gud, det trycker man medvetet ner. Och här står det alltså i presens particip, och det är alltså en upprepad handling, kontinuerlig handling. Och det står också i aktivum, det är de som gör det, det är ingen annan som gör det åt dem. Så människorna gör det av berått mod. Man vill inte känna till den levande guden. Man vill inte känna till Bibelns gud. Och det står att de lyder inte evangelium. Och lyder här är i grekiskan hupokaio, som betyder att höra under. Det vill säga, man kommer under någonting. Man ödmjukar sig och lyssnar underifrån. Därför att många gånger så kan man lyssna på någon, men man lyssnar ovanifrån i bemärkelsen att man tror sig veta. Man sätter sig själv till domare över situationen eller det som sägs. Men det här ordet hypokaio, det betyder att lyssna under. Det betyder att ödmjuka sig inför den allmänna uppenbarelsen om att Gud finns. Att komma under den uppenbarelsen och börja lyssna till Gud. Men de har inte gjort det. De har medvetet tryckt ner kunskapen om Gud. Och sen i vers 9 så talas det om dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Och tänkte på Herrens närvaro, att vi lever i en värld som är fallen. Vi lever i en värld som är under en förbannelse. Och det betyder att vi kan bara i ett litet visst mått se och förstå hans härlighet. Vi kan det dock, därför att den här världen är väldigt vacker. Den reflekterar till ett mått Guds härlighet, men bara ett väldigt begränsat mått. Och i andra Moseboks tredje kapitel så talar Mose om att när han skulle föra sitt folk ut i fångenskapen så begärde han en sak av Gud. Och han sa inte så här att jag vill Gud att det här och det här och det här och det här sker, och jag vill att de här omständigheterna blir så här och så här. Han sa en sak: jag vill att du går med mig. Jag vill att du går med oss. Han begärde egentligen bara en enda sak av Gud, och det var hans närvaro. Han sa att du går med oss. Och samma sak uttrycker kung David när han skriver i Psaltaren att ett har jag begärt av Herren, att jag ska få bo i Herrens gårdar eller Herrens boningar för evigt. Det han var intresserad av, det var Herrens närvaro. Och jag tänker liksom att det är egentligen det enda som vi behöver, så är det just Herrens närvaro. Och vi tror alltid att vi behöver massa olika saker, vi behöver förändringar i vårt liv. Men det som vi saknar egentligen, det är Herrens närvaro. Och sen säger han i vers 10 att när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos dem som tror, till vårt vittnesbörd har ni trott, så ska det ske på den dagen. När han kommer, erkomai i grekiskan, kommer, erkomai, och det betyder egentligen, eller ja, det betyder att komma, men det är skrivet i den här mellanformen. Kommer ni ihåg att det finns i svenskan aktivum och passivum, men här i grekiskan så finns det en mellanform, och det betyder att den som utför handlingen gör det för sin egen skull, för att vinna någonting på det. Så han vinner någonting på att komma tillbaks för oss. Det vill säga, det är någonting som Gud själv vill. Det är någonting som han själv längtar efter. Han vill se sin egen skapelse, det vill säga den nya skapelsen i andra Korinthierbrevet 5:17. Han vill se den uppenbarad. Han vill se den dagen när vi får våra uppståndelsekroppar. Och i Efesierbrevet 3:10 så läser vi om hur Gud har sammanfattat allting som finns i den här världen. Han har sammanfattat allting i sin son Jesus Kristus. Vi har blivit delaktiga av gudomlig natur i andra Petrus 1:4. Och det betyder att Guds natur och karaktär finns i oss. Det betyder inte att vi är Gud, men det betyder att han har gjort oss till någonting helt fantastiskt. Och därför står det här att när han kommer, och han kommer för att hämta sina egna, det är till hans egen fördel, då ska det väcka förundran hos oss. Och det är helt otroligt att jag menar, vi kan tänka oss på något sätt Herrens återkomst. Men vad vi än tänker om den, hur stort vi än tänker om den, hur fantastisk vi än tror att denna dag är, så kommer vi ändå att vara förvånade och aldrig kunna tro att det skulle vara så stort och så fantastiskt som Herren har sagt av det här. Och jag tänkte på det här liksom att saker är aldrig som vi tror. Vet ni hur det är liksom? Vi har alltid en idé om hur någonting ska vara eller ska bli. Men när man sen kommer dit så var det inte riktigt så som vi trodde. Min resa till exempel, givetvis, jag hade vissa idéer om hur det skulle se ut där och hur det skulle vara. Men det var inte riktigt så. Därför vi vet inte. Och så är det också med Herrens tillkommelse. Vi kan läsa oss till mycket i skriften, vi kan förstå mycket. Men det kommer ändå att väcka förundran i oss. Och tänkte på vad det står i Jakobs brev, 4:e kapitel, verserna 13-17. Det är en konversation som pågår mellan två personer och de säger att ja, vi ska åka dit och dit och göra det och det. Och så säger han, nej, säg inte så, utan säg om Herren vill, då ska vi göra det och det, eller åka dit och dit. Och jag tänkte på det här, liksom, hur lätt det är att exkludera Guds närvaro i våra liv. Att vi bara gör våra saker, vi gör bara det vi har tänkt, men vi räknar aldrig in honom i ekvationen, så att säga. Och sen talas det om precis i slutet där på vers 10 att han ska förhärligas genom de som har trott, och han säger hos alla de som tror, till vårt vittnesbörd har ni trott, så ska det ske på den dagen. Och det här ordet för dag här, det betyder just en dag, alltså tiden mellan gryningen och skymningen när det är ljust. Men det betyder också, billigt talat, den tid då man har möjlighet att göra någonting. Alltså dagen symboliserar en möjlighet, därför att på natten ser man ingenting, då kan man inte fungera. Men på dagen då ser man, då kan man göra saker. Och han säger egentligen på den dagen, när vi har möjlighet att tro evangelium, när det ges en möjlighet, då vill vi ta vara på det. Och jag tänker vad det står i Efesierbrevets 5:e kapitel, den 16:e versen. Det står det så här att ta väl vara på varje tillfälle, därför att dagarna är onda. Och liksom, vi vet inte hur lång tid vi har kvar, men vi tar väl vara på de tillfällen som Gud ger. Och tänker på hur många människor som inte tar vara på de tillfällen som ges. Och det var en kvinna som kom på, jag var ju där redan på lördagen, vi hade ett möte på lördagskvällen och sen hade vi ett möte på söndagen. Jag kommer inte ihåg om det var på lördagen eller söndagen som hon kom. Hon var från ett annat land och hon var med och hon satt där. Och jag såg att hon var väldigt ledsen. Och hon satt där och pratade lite med henne efteråt och så vidare. Sen kom hon nästa dag. Och kom hon nästa dag var där hela veckan. Och sen kom pastor John Post, som en del av er känner igen. Han var här för 3-4 år sedan med några i familjen. Och det var så fantastiskt, för att ungefär mitt i veckan så tog han också med sig sin son som var där. Och jag såg att han var extremt bekymrad och han var orolig liksom, och han for fram och tillbaka. Så de satt där och jag tänkte liksom, vad är det som pågår här? Och tiden gick, men de kom hela veckan. Och sen sista dagen så ser jag pastor John Post stå i hörnet och ber med dem. Och sen kom kvinnan upp till mig och sa att jag har tagit emot Jesus i mitt liv. Jag har blivit ett Guds barn. Och hon tog vara på den här dagen, det här tillfället. Och hon sa liksom, det var ett sånt förberedande. Jag var här hela veckan, hörde Guds ord. Han talade till mig och sonen hela tiden. Sonen var kanske drygt 20 år. Och hon talade hela tiden till mig. Och nu gavs det här tillfället. Och jag tänkte, sen fick jag höra också hur hon hade blivit änkeman för, eller änka menar jag, för 2 månader sedan. Väldigt plötsligt, och mannen hade dött alldeles för tidigt så att säga i livet. Omständigheterna var svåra. Det var ett lidande som fanns där uppenbarligen, men det aldrig förgäves. Och sen var det som hon var förundrad över Guds närvaro på den här platsen. För de säger, jag kan inte förklara det. Det har inte med byggnaden att göra. Det har inte med omständigheterna att göra. Det har inte med några känslor att göra. Det är bara någonting som förundrar mig. Att vad är det som finns på den här platsen? Vad är det för liv? Vad är det för kärlek? Vad är det för någonting som uttrycks bland de här människorna? Och jag måste komma tillbaks varje dag. Och det är det. Vi tar vara på detta. Alla människor har den möjligheten, men tyvärr så är det många som inte hypokaio, som inte underordnar sig det här vittnesbördet som Gud har gett i den här världen och lyssnar underifrån. Man sätter sig över, man säger att jag kan det här, jag vet det här, jag kan förklara det här. Men hypokaio, jag kommer under och jag lyssnar underifrån. Jag tar emot och kan också bli en troende om jag gör det. Så det här ordet för dagen, himera i grekiska, det talar om en vanlig dag, men det talar också om ett tillfälle. Och ett tillfälle som är mjukt och vänligt i bemärkelsen att Gud drar oss hela tiden. Den dagen, frälsningens dag. Det är en viktig dag. Och sen slutligen här, i verserna 11 och 12 så talas det om att detta orsakar bön. Först hade vi ett ofrånkomligt lidande som alla kristna går igenom på ett eller annat sätt. Sen hade vi en oväntad återkomst, det vill säga att Herren besöker oss, att Herren kommer tillbaks sin andra tillkommelse, men att han också visiterar oss som Guds folk i församlingen hela tiden när vi möts tillsammans. Men nu kommer vi till en orsakad bön, det vill säga att med denna bakgrund så vill vi höra mera och vi börjar att be, och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse. Och tänk på att vi är aldrig värdiga i oss själva, men vi är värdiga på grund av vad han har gjort för oss. Han älskade oss medan vi ännu var syndare i Romarbrevet 5:9. Men värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron. Så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Att anses värdig här är i grekiska ett ord som betyder egentligen att få en titel. Så han talar egentligen om att vi kommer att få eviga belöningar. Och i predikarens 3:e kapitel så står det att det Herren gör, det gör han för evigt. Och vi tänker ibland här med belöningar liksom att det står om att vi kan förlora belöningar. Så att låt ingen förleda er i 2 Johannes 8. Låt ingen förleda er så att ni missar den fulla belöningen. Men om vi missar de här tillfällena, ja, då missar vi också en belöning. Men det Herren gör, det gör han för evigt. Och jag tänkte på det att de tillfällen, de stunder när vi lever för Herren, om det är en allra så, eller om det är väldigt lite till och med, så försvinner inte de, utan det vi har byggt upp, det har vi byggt upp. Och vandra inte i köttet, står det i Galaterbrevet 5:16, det står, vandra i anden, förlåt mig, så uppfyller ni inte köttets begär. Så när vi vandrar i anden, då uppfyller vi inte köttets begär. Och allt det som Gud gör i oss och genom oss, det får vi en evig belöning för. Och vi har ingen aning om vad dessa belöningar är. Men vi kommer att vara förundrade över honom när han kommer tillbaks för sina heliga. Så vi kommer att bli förundrade över hur han kompenserade oss för vårt lidande i den här världen. Och lidande har så många olika former. Så vi kan inte säga till varandra, du har aldrig lidit men jag har lidit. Eller du lider mycket, jag lider lite. Vi kan liksom inte jämföra. Gud vet hur lidandet ser ut. Gud vet vad han har tillåtit. Men han säger att det finns. Och det finns ett skäl. Och det är inte säkert att vi får uppleva rättvisa i den här världen. Kanske den kommer omedelbart. Ibland är den uppskjuten. Ibland är den slutlig. Men han säger som en tröst till er alla att det finns en rättvisa. Den kommer att skipas. Herren kommer tillbaks en dag. Och det kommer att vara en oväntad dag. Oväntad för dem som inte tror. Wow! Han kom till slut. Vi har förkastat honom, men han kom. Nu är det slut på skådespelet. Men också oväntat från de kristna. Att det var ännu bättre, ännu större, ännu härligare, ännu mer fantastiskt. Det han hade sagt och det vi hade läst om. Vi kommer att förundras över hur stor Herren är och hur underbar han är då han kommer. Och detta orsakar en bön i våra hjärtan. Att be för att vi ska anses värdiga i bemärkelsen att vi ska få en full belöning. Och vi tar väl vara på varje tillfälle som ges. Och jag tänkte på när jag var i Kazakstan. De har precis förlorat sin registrering. Så de är inte lagliga längre. De var det under en tid. Så de är, kan man säga, vad vi brukar kalla en underjordisk församling. Det betyder inte att man alltid möts i en källare. Men en underjordisk församling i bemärkelsen att de har ingen registrering. Och de är olagliga. Och det finns ett lidande där naturligtvis, ett pris att betala för att följa Gud. Och människor lider på så många olika sätt. Det är helt ofattbart liksom när alla människor som kommer till kyrkan här också givetvis har en bakgrund. Alla här också har liksom ett liv som många gånger har blivit sönderslaget. Därför att det är just när livet blir sönderslaget som vi är intresserade av Gud. Någon kanske inte håller med om det. Men när allting går bra för oss, då är vi inte så intresserade av Herren. Men jag vet så många gånger liksom när vi lider, det är då som vi drar oss nära honom. Och den här kvinnan, hon berättade bara liksom att det hon hade fått gå igenom på sista tiden, det hade fört henne. Hon hade liksom bett, som visste egentligen inte hur man ber, men hon hade liksom bett att hon skulle kunna höra, som sagt hon var från ett annat land, men att hon skulle få höra någon tala om Gud på engelska. Och sedan hade en annan kvinna i församlingen samma dag bjudit henne och sagt att det är en person i kyrkan nu som pratar engelska, så kom och lyssna. Och det blev till hennes och hennes sons frälsning den veckan. Och ett ofrånkomligt lidande, men det lidandet ledde till att hon fick ett oväntat möte med Herren. Och att han var så mycket större än hon eller vi kunde tro och hoppas. Och Herrens återkomst kommer att vara en fantastisk dag. Han kommer inte bara för att hämta oss liksom därför att jag har ju sagt det, jag har ju lovat det. Men det är för hans egen skull. Han själv väntar på den dagen. Han själv längtar efter den dagen. Även då Gud inte bor i tiden. Men ni vet hur vi uttrycker saker på ett sätt så att vi kan förstå det mänskligt. Nu är tiden. Nu är dagen. Nu är möjligheternas tid inne. Det är nu vi kan tro. Men många människor gör det inte. De undertrycker istället sanningen. Men vi vill inte göra det. Vi vill lära känna honom mer och mer och mer. Vi vill be att den dagen när han kommer ska vara underbar och att vi ska få en full belöning. Att alla de tillfällen som gavs oss i det här livet, att vi skulle ta vara på dem så att han kan göra någonting stort i oss och med oss. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsigna det som vi har sagt. Tala till våra hjärtan. Bygg upp oss, Jesus, i ditt namn. Amen.